Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkomna till Gympodden svarar.
Hej.
Hej doktor Helena.
Hej.
Idag Helena ska vi prata om någonting som jag har plockat upp över julhelgen. Där en ganska stor influencer har kollat upp sina ägg för att kolla sin fertilitet.
Okej. Okay.
Och det här är någonting som jag har märkt att flera vänner har också gjort. Och att det har pratats ganska mycket om, framförallt tror jag när vi har kommit till 30-årsåldern. Om man inte riktigt kanske är redo att skaffa barn. Men man börjar undra om ja, man borde göra det för att man kanske får svårare att göra det sen. Så det den här personen har gjort då, det är att hon har tagit ett fertilitetstest där hon har kollat antalet ägg som hon har i sin då äggreserv. Och äggkvaliteten, vilket då skulle säga henne om hon har hög eller låg chans att kunna bli gravid. Och då hur snabbt hon egentligen borde försöka börja bli gravid. Kan vi börja med att prata om hur man gör de två delarna?
Ja, jag gissar utan att veta exakt vad hon har gjort. Så gissar jag att hon har mätt ett ämne som produceras av kvinnor och män också tror jag. Som heter anti-Müllers hormon. Det förkortas AMH. Det är ett blodprov man tar som visar på hur stor äggreserv man har i äggstockarna just vid det här tillfället. Och då är det så att AMH är ju då högre hos en 20-åring än en 40-åring. Det är ju helt naturligt för man har ju en större äggreserv när man är 20 än när man är 40. Men det här kan mätas om man till exempel går på en fertilitetsutredning, så kan man se, är det så att jag har några ägg kvar eller inte? Är det otroligt lågt så tyder ju det ändå på att man inte har särskilt mycket ägg kvar. Däremot säger ju, även om man då skulle ha ett högt AMH, säger ju det ingenting om äggkvaliteten.
Kan man inte kolla äggkvaliteten?
Alltså jag skulle, det kanske finns någon IVF-läkare som har en annan syn på det, men jag skulle säga nej. För det man kan lägga till då till, om man vill titta på äggen, det är att man gör ett ultraljud också. Och med det här ultraljudet kan man också titta på äggreserven. Men jag kan liksom inte säga att man kan titta på hur bra kvalitet det här är. Man vet att det är bättre kvalitet på äggen ju yngre kvinnan är. Men sen är det ju först när man försöker att bli gravid som man kan säga hur bra ägg man har.
Mm.
Att du har många ägg, alla dina ägg kanske är dåliga, om man nu ska vara helt krass. Mm. Även fast du har jättemånga.
Ja.
Och då blir du inte gravid.
Nej.
Eller du får olika missfall eller så.
Jag känner ju igen det här från att vi har pratat om det här med andra läkare i andra poddavsnitt också. Mm. Och därför blev jag så förvånad när hon skrev att läkaren kunde se att hon hade bra kvalitet, men hon hade en låg äggreserv. Och så märker man då att hon har blivit stressad över det här och har uppmanat andra kvinnor att gå och testa sig för att förstå sin fertilitet. Och att man inte då kanske ska vänta tills man är 35 om man kan tänka sig skaffa barn när man är 32 och så visar det sig att äggen börjar ta slut till exempel.
Ja. Men, och jag ska säga så att jag blir lite skeptisk till det där. För att jag kan också tycka, nu vet inte jag, hur gammal är den här kvinnan?
32.
Hon är 32. Då har ju hon troligtvis ett högt AMH, alltså en stor äggreserv, för hon är ändå bara 32. Men, och då kan jag tycka liksom att uppmana kvinnor att gå och ta AMH.
Hon hade i och för sig lågt.
Hon hade lågt AMH.
Hon hade lågt, så det var det hon blev stressad över.
Okej, förlåt.
Det står så här, äggreserven kan ha en skala och hon har liksom under den lägre delen av skalan för vad som är normalt.
Okej, okay. Ja men det, då skulle jag vilja uppmana henne att försöka bli gravid så fort som möjligt. För då kan det ju ta lite tid när man blir gravid. Och man
eller
kanske
frysa
behöver
in ägg.
Ja, fast frysa in ägg om man har inte så många ägg. Det kanske inte heller jättelätt. Nej. Man måste stimulera, man måste ju få ut ägg om man ska, liksom, även om man ska frysa in ägg så måste man ju kunna plocka ägg som man kan frysa in.
Men det jag tyckte var intressant då var också att det stod att, men att de kunde se att det var bra kvalitet på äggen. Ja, men du menar då att man kan inte kolla det?
Nej, jag skulle vilja säga att man inte kan kolla det.
Hmm.
Men och att då, det jag också ställer mig otroligt frågande till, det är att jag tycker att det är oseriöst av en person som har otroligt många följare att gå ut och säga till alla att man då ska testa det här hormonet. Det är nästan så jag tänker så här, är hon sponsrad? Mm. Alltså är det ett reklaminslag för något labb som säljer det här testet? För det finns ju jättemånga som skickar ut sådana här, du vet, testa ditt hormon, hittan och dittan.
Hon skriver att hon inte är det.
Nej, okay.
Och jag tror bara att hon har blivit upp, alltså att hon känner att hon har fått information till sig som kan påverka hennes liv ganska mycket. Men jag kan i och för sig, när jag läser det, så kan jag så här, om man inte kan kolla äggkvaliteten, men däremot om man kan kolla hur mycket ägg man har. Absolut att det kanske blir en falsk trygghet om man ligger på en bra nivå, för du vet då inte kvaliteten på dem. Men du kan ju i alla fall få veta om det är lågt och då verkligen få en spark i baken i att du behöver göra det här nu och inte vänta 2 år till för att det blir sämre utläge eller utgångsläge då.
Det kan jag hålla med om. Det skulle kunna vara för den personen som då har en väldigt låg äggreserv vid 32 års ålder, så kan det bli en spark i baken att försöka börja skaffa barn direkt.
Ja.
Och att man då har tid på sig att göra en IVF eller så, om det är svårt, ja, på en naturlig väg. Så det kan jag hålla med om, ja, i det enstaka fallet.
Ja.
Men de allra flesta kommer inte ha lågt AMH i vid 32 års ålder, utan kommer ha ett normalt AMH. Och det säger ändå ingenting om hur lång tid det kommer ta för just den här kvinnan att bli gravid.
Nej.
Så det är lite falsk trygghet.
Falsk
kanske.
Trygghet på det sättet.
Ja. Mm. Eller, ja, jag vet inte.
Väldigt intressant och att hon skriver att äggkvaliteten är bra. Ja. Vi skulle vilja dyka ner lite i då vad den läkaren har tittat.
Men hon bor
på.
Inte i Sverige, va?
Jo.
Hon bor i Sverige. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Nej, jag vet inte.
Nej.
Men det kanske någon av våra lyssnare vet.
Kan svara på.
Ja, vi får se.
Okej, men tack Helena för att vi redde ut det.
Ja, tack så mycket.
Nästa vecka har vi haft med en riktig stjärna i podden.
Stjärna på gynhimlen.
Mm.
Sahar Salehi, som är gyncancerkirurg på Karolinska universitetssjukhuset, har kommit till oss och poddat om gyncancer.
Mm.
Vilka olika sorter det finns, hur man får diagnos och hur man behandlas. Och, det är ju ett tungt avsnitt, tycker jag. Det är ju...
Fast ändå inte, jag trodde det skulle vara riktigt mörkt att podda om det här. Men jag tyckte snarare att det blev väldigt intressant att prata om vad det finns för olika typer, och blev väldigt positiv, för vi pratar ju också om väldigt, väldigt positiv utveckling för en del cancersorter.
Ja, absolut.
Och sen så gillade jag då inte att äggledcancer, den är den svåraste.
Äggstockscancer
är den svåraste att identifiera. Den känns ju som en jobbig en.
Ja, det är tråkigt.
Men vi pratar mer om det här i poddavsnittet.
Ja. Så lyssna nästa vecka när vi poddar om gyncancer med Sahar Salehi.
Mm.
Tack så mycket för idag.
Tack, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.